Så god morgon och välkomna. Vi ska börja med att stilla våra hjärtan i bön. Och sedan så ska vi läsa två olika skriftställen. Det ena från Johannes evangeliets 3:e kapitel och 16:e vers. Eller vi kan göra så här, vi väntar med den. Och så läser vi istället i Efesierbrevets 3:e kapitel och verserna 14 till och med 19 där. Efesierbrevet 3, 14 till 19. Men Herre, vi ber att du skulle välsigna ditt ord idag. Herre, vi vet ingenting så som vi borde veta det, säger ditt ord. Och det bevisar bara vårt beroende av dig, av ditt ord, av din andes undervisning, tilltal. Här vi tänker på hur ditt ord är evigt. Tänker också på hur våra själar är eviga. Och vi kan inte nära våra själar med någonting annat än ditt ord och veta att det är bestående. Därför allt annat kommer att skakas, allt annat kommer att förgås, allt annat är förgängligt. Och Jesus, vi ber därför att vi skulle ha en önskan, en längtan, en vilja att ta till oss ditt ord. Herre, vi ber att du smörjer din tjänare att förkunna ordet. Vi ber att ditt ord skulle vara rikt ibland oss. Herre, du talar till oss idag i ditt dyra namn. Amen. Efesierbrevet 3, verserna 14-19. Och det är egentligen en bön som aposteln Paulus ber för församlingen i Efesus, men naturligtvis också för alla kristna då och nu och i framtiden. Därför böjer jag mina knän för Fadern. Jag kan säga att innan han skriver den raden där, så har han gått igenom väldigt specifikt och väldigt personligt hur otroligt fantastiskt det verk är som Gud har gjort när han har kallat både judar och hedningar att bli del av församlingen. Därför böjer jag mina knän för Fadern, han från vilket allt vad Fader heter i himmelen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Och ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Så ska ni också bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. För några år sedan så kommer många av er ihåg att Mikael Wallenberg bodde här i Stockholm under något år och jobbade. Och många av oss, eller jag kände honom redan och många av er också, men en del lärde känna honom då. Och jag kommer ihåg att han berättade en historia en gång som han är ju, han har ju väldigt många historier, men han berättade en historia som var väldigt gripande. Hur han var på ett ålderdomshem. Och han kände så mycket för de här gamla människorna att han frågade en personal där och sa att vilken person här skulle du säga har det största behovet? Och han syftade då primärt på ensamhet. Att de fick inga besök. Det var ingen som liksom, de kanske inte hade släktingar, inga vänner, vad det nu kan vara. Och det var en kvinna som de sa, jo men hon får aldrig besök och hon är väldigt ensam och så vidare. Så han hade en liten plan. Därför att han jobbade nämligen med i resebranschen och han reste verkligen världen över bokstavligen talat. Så vad han gjorde, det var att varje gång han åkte på en resa så skrev han ett vykort till den här kvinnan. Och helt plötsligt så började hon få vykort från New York och Sydney och London och Kapstaden och allt vad det kunde vara. Och liksom, men han skrev inte sitt namn, utan liksom, det var bara någon som fick då. Och hon började fråga personal, jag vet inte vad det är, men det kommer vykort till mig hela tiden. Och de är från hela världen och det är hälsningar från alla möjliga platser. Och hon började leva upp på något sätt. Och det intressanta var att hon började hela tiden fråga, men det är ju, det är så intressant. Vem är den här personen? Var kommer de här ifrån? Och varför skriver han eller hon till mig? Och personalen visste då, men hade lovat att ingenting säga, för det ingick i planen. Och det dröjde länge, men planen var att en dag så skulle han dyka upp och ge sig till känna och säga att okej, det är jag som har skrivit de här vykorten. Men tills den dagen kom så var den här kvinnan jättenyfiken, och hon hade ett sånt hopp liksom att få träffa den här personen, att vem är det? Förr eller senare kanske jag får träffa dem och lära känna dem. Och jag tänkte på det här att Bibeln som vi har i vår hand på ett sätt är lite så. Hade det inte varit för att Gud hade gripit in i historien genom att sända sin son Jesus Kristus in i den här världen, vilket ordet, det står att ordet är sonen, eller sonen är ordet inkarnerat. Ordet blev kött och bodde ibland oss. Så hade inte Gud tagit det initiativet, då hade vi varit helt och hållet i mörker utan ett hopp. Och jag träffar hela tiden på det här tankesättet, och det gör säkert ni också, att människor liksom tittar på en och säger att ja, men det är ju inte så dumt att ha en tro. En person sa till mig, ja, jag tycker det är, jag har sett de här programmen på TV liksom, hur de sjunger i körer och sådana här gospelgrejer, och de ser så glada ut, och jag tycker det är ett bra alternativ till Prozac, alltså en lugnande medel. Och jag tänkte liksom, är det så människor tänker liksom, att vi människor mår så dåligt, statistiken visar detta, vi äter lugnande medel och vi får gå till psykologer och kuratorer och allting och allt vad det kan vara av olika anledningar. Men okej, det finns ett annat sätt också. Jag kan bli religiös liksom. Jag kan stå och låtsas att jag tror på en gud och liksom sjunga jättekul, och sen då, men i själva verket så vet jag att den här guden finns inte, utan den här boken som de står och babblar från liksom, den är inte sann. Jag menar, det är patetiskt. Det är absolut patetiskt. Men det är det vad människor tror, att vi har hittat på en tro för att vi klarar inte av att leva i den här världen. Så jag måste ha ett par kryckor, jag måste ha någonting att tro på, alternativt då att jag äter lugnande medel. Och jag tänkte liksom att, vilken Guds syn, men det är inte så, vi vet att det är en levande Gud. Han har gett sig till känna. I Romarbrevet 1 står det att genom skapelsen vet alla människor att det finns en Gud. Aha, jaså minsann. Nej. Kommer ni ihåg Magnus Carlsson? Alla har glömt honom. Han berättade en gång hur han köpte en motorcykel. 400 kubikare. Och sen fick han böter. Trots att motorcykeln var avställd. Han kunde inte fatta liksom, varför ska jag få böter när motorcykeln... Så han ringde upp och sa, liksom, vad är det frågan om här? Jag har inte ens kört med den här, liksom, den har stått i garaget. Och då sa de, ja, men du måste ändå ha en slags, någon form av försäkring på den här motorcykeln. Och han sa, men det visste inte jag, sa han då. Och då svarade de, men det är du skyldig att veta. Jaha. Tackar, tackar. Det är du skyldig att veta, säger de. Och det är intressant att vi kan leva i ignorans och säga, jag vet att Gud finns där ute. Men jag ställer mig här bakom. Så vet han inte det. Okej, vad bra. Liksom jag behöver inte vara ansvarig för någonting. Utan liksom... Det spelar ingen roll. Liksom, men Gud säger att om vi vet att han finns där, då är vi skyldiga. Inte bara att ringa till försäkringsbolaget och ta reda på vad det kostar att ha en motorcykel. Det är samma sak att ha tv. Det säger jag, men jag tittar inte på tv. Nej, jag betalar inte för att jag tittar på tv. Jag betalar för att jag har en tv. Även om den står i en garderob med en filt över. Nu kan man ha åsikter om det. Men det är faktiskt så. Och det är samma sak på något sätt. Att han var tvungen att betala för sin motorcykel. Och han var skyldig att veta det. Vi är skyldiga på det sättet att söka Gud. Därför att han har uppenbarat sig själv. Och han har sagt det. Igår var det en person som bad mig hjälpa honom att skriva. Han skrev en avhandling eller en uppsats om DNA och kromosomer och så vidare. Liksom. Och satt och läste den här texten och jag hjälpte lite. Och alltså, ja, det är så här som människan blir till. Ja, okej, okay, det är processen hur människan blir till. Men människan blir inte till av sig själv. Men vi tittar på den här världen ungefär som en klocka som går hela tiden. Men som om klockan inte skulle ha en tillverkare. Men Gud säger att han har gjort oss till sin avbild. Vi vet att det finns en Gud. Och vi är skyldiga att söka honom. Men jag tänkte också på hur Gud har initierat till oss. Han säger att han har skrivit till oss. Han har skrivit ett brev. Och vi läser det här brevet. Och det står här om hur Gud älskar oss. Och Paulus, han var så entusiastisk över det här. Att när han hade undervisat om ett antal kapitel där. Om vilka vi är i Kristus och hur Gud älskade oss och hur han har utvalt oss i honom från före tidens begynnelse och så vidare. Så säger han, okej, jag mäktar inte med mera. Jag kan inte skriva mera. Jag måste be. Och så börjar han att be om att de ska uppenbara, eller Gud ska uppenbara bredden, höjden, längden, djupet av den här fantastiska uppenbarelsen. Och det är bara Gud som kan göra det. Eller hur? Jag tänker liksom hur vi försöker att lista ut hur den här världen fungerar. Och vi lyckas i någon mån. Och det är intressant i sig. För er som har sett The Privileged Planet. Den privilegierade planeten. När de talar om hur inte bara den här världen är fantastisk och komplex och unik i det här universumet. Utan den är också byggd på ett sådant sätt att allt det här komplexa och fantastiska, det går också att upptäcka. Det är inte att ta för givet. Så den som har designat denna värld har också gjort det på ett sådant sätt så att vi ska kunna upptäcka det och ge honom äran. Och jag tänkte på detta också, hur Paulus ber den här bönen. Vi ska upptäcka honom mer och mer. Vem han är och vad han har gjort för oss. Men det som är så underbart mitt i allt detta, det är att han säger att ni ska bli rotade och grundade, vers 17, i kärleken. Och sen säger han i vers 19 att vi ska lära känna Kristi kärlek. Och jag tycker detta är helt fantastiskt. Jag tror inte det finns något ämne som det talas om så mycket, som det skrivs om så mycket, som det debatteras om och definieras på olika sätt som om kärleken. Alla människor vet att den finns, alla människor längtar efter den och letar efter den och har någonting att tycka och tänka och säga om den. Men det som är så fantastiskt är att denne otrolige Gud som är så ofattbart stor. Och jag tänker på att vi kan ta vilket ämne som helst. Den mänskliga kroppen. Universum. kretsloppen, eller som vi talar om DNA, molekylerna, kromosomerna, allting, vad det nu kan vara. Vi kan ta de här ämnena och vi kan studera dem. Jag kommer ihåg en gång, återigen Magnus Karlsson och jag var ute och åkte. Vi hade varit i Trollhättan och hälsat på Hasse och Bosse, tror jag. Och sen åkte förbi någon som heter Vargön som ligger vid Värnen. Så han inte vet säkert var det ligger. han är berest. Vi gick in i en affär. Jag kommer inte ihåg hur vi hamnade där. Men det var i alla fall en honungstillverkare som var där. Och jag kommer inte ihåg vad det hette nu. Svensk honung eller något i den där stilen. Och det var som en liten affär där. Och det var burkarna. Det var någon bild på en person. Och helt plötsligt ser vi att där står ju personen som är på bilden liksom. Och Magnus gör misstaget då och fråga: hur blir honung till? Och den här mannen, han var honung personifierad. Han levde för honung. Det var liksom allt han hade att leva för. Och där stod vi i ett par timmar och han berättade hur honung blev till. Och jag bara tänker liksom, det var så fascinerande så det liknade ingenting. Du kan inte vara ateist efter att ha varit och träffat denne man på Vargön och hört hur honung blir till. Det var helt fantastiskt. Och det är bara en liten grej i denna fantastiska värld. Vadå liksom några bin som surrar omkring? Men du skulle ha hört hur han la ut det. Och hur fantastiskt det är. Och liksom hur det där, och sen helt plötsligt så får vi den där burken på bordet. Och äter då, eller vad man nu har honungen till. Och jag tänkte liksom att det är så fantastiskt. Allting är så fantastiskt. Men det mest fantastiska, det är att Gud älskar oss. Det är det mest fantastiska. Och det är det som imponerar på mig allra mest. Men hur svårt är det inte att förstå det? Och hur svårt är det inte att ta till sig det här? Men han har skrivit till oss. Han vill bli upptäckt. Han vill bli känd och förstådd. Så som han själv. Överallt så läser vi i Jeremia, tror jag det står 8 gånger, att människorna vandrade i sina egna hjärtans fantasier. Jo, de var religiösa. Jo, de hade en tillbedjan. De hade sina platser och sina tider och allting. Men det står att den Gud som de tillbad, den var baserad på deras egna hjärtans fantasier. Med andra ord, det var inte så den Gud som har uppenbarat sig själv genom skriften. Och det är vår stora utmaning. När vi kommer till kyrkan, när vi hör en predikan, när vi har våra egna andakter, bibelläsningar, samtal med varandra. Att den stora utmaningen ligger i att lära känna Gud så som han är och så som han själv vill bli uppenbarad. Därför att det är inte att ta för givet. Det finns en massa religiösa system där ute som säger att följ det här och gör det här. Men är det verkligen så som Gud har uppenbarat sig själv? Och det är det vi vill. Och jag tänkte på 3 saker idag. Jag ska inte bli lika långrandig som den här mannen på Vargön där som pratar om honung. Men för det första, Gud är kärlek. Och i 1 Johannes 4:8 står det att Gud är kärlek. Det här ordet för kärlek som används om Gud, det är agape eller agape, lite olika hur man vill uttala det. Ett grekiskt ord, det skiljer sig ifrån andra. I svenskan och många andra språk så finns det bara ett ord för kärlek, men i grekiskan finns det flera ord, egentligen 4, som åtminstone används i Bibeln. Och de här orden är egentligen, det betyder inte att de andra orden är fel och att det här är det enda som är rätt, men utan agape så kan vi inte riktigt förstå Guds karaktär och natur. Därför att Bibeln talar om storge, som är ett ord som betyder kärlek inom familjen, familjebanden. Och det kan vara en stark kärlek som absolut inte är något fel. Och den finns där och den är beskriven. Och sen talas det om eros som är den sensuella kärleken så att säga, som heller inte är något fel på sin rätta plats. Och sen finns det phileo som betyder vänskaplig kärlek, liksom vänskapsband. Vi har någonting gemensamt. Men problemet med de här, det är att som fallna människor så är den här, de här formerna av kärlek alltid villkorlig. Om inte människor gör som vi tycker och tänker och vill och det liksom passar in, ja, då förändras vi. Ja, jag älskar dig nästa dag. Ja, jag hatar dig. Väldigt intressant. Men så är det mänskliga naturen. För du, jag vet allt om kärlek. Okej, okay, men det går upp och ner. Och det är också normalt och mänskligt i det här. Men Guds kärlek är annorlunda. Agape. Varför? Jo, därför att den beskriver en kärlek som är villkorslös. Gud älskar inte oss mer när vi är goda och mindre när vi är onda. Gud älskar oss inte mer när vi är lydiga än när vi är olydiga. Gud älskar oss alltid på grund av att det är hans oföränderliga natur. Han är kärlek. Det är inte bara någonting han hittade på. Det är inte bara någonting som, utan det är hans väsen, det är hans karaktär, det är hans natur. Och det kan inte förändras, prisat vare Gud. Och jag tycker det är så underbart att tänka på att varje dag, oavsett mitt uppförande, oavsett allting, så älskar han mig för den jag är. Och i Gamla testamentets tid så uppenbarade Gud sig för människorna genom olika namn. Och det första namnet som vi egentligen stöter på, det är Elohim. Elohim. Och det här är ett ord som senare kom att betyda Gud i allmänhet. Ungefär som när vi använder ordet Gud. Det kan vara med stor bokstav. Det kan vara med liten bokstav. Det kan vara i plural. Det kan vara i singular och så vidare. Det är bara Gud allmänt. Men från början så beskrev det den levande guden, den enda guden. Och det intressanta är att det står i plural. Men när det kombineras med ett verb, det vill säga en handling, då står det här, då indikerar det här verbet att Elohim är singular. Och samma sak när det är ett adjektiv som beskriver någonting, ja, då är det också i singular. Så med andra ord, det finns en gud, en gudom, men i denna gudom så finns det mer än en person. Det där vi också får en indikation på att Gud är treenig. Och det intressanta här är att Gud säger väldigt tydligt i 5 Mosebok 32 och vers 39, att det finns ingen Gud vid sidan om mig. Gud är en. Men i 1 Mosebok 1:26 så står det, låt oss skapa människorna. Och i Jesaja 6 och vers 8 så talar han om hur, eller från mig, 6 kapitlet, 6 versen, så säger han, vem ska vi sända? Så här talar Gud om sig själv i plural. Så med andra ord, det finns mer än en person i treenigheten. Och varför är det intressant? Jo, av den anledningen att det här ordet Elohim, som egentligen är ett ord som man får ordet Allah från. Och jag vill inte att ni drar några slutsatser av det nu. Men det betyder att svära, inte att säga fula ord. Men i bemärkelsen att svära en ed, att lova någonting. Och det är intressant därför att det här ordet kommer att betyda den mäktige som är förmögen, alltså kan hålla en ed. Och det är det som är så underbart, att Gud håller vad han lovar till skillnad från oss. Han kan inte ljuga, han kan inte förändras.
Och därför så vet vi att alla löften som han har givit är sanna. Och det är intressant att det här ordet, det kommer att beskriva en någon som står i en förbundsrelation som har bekräftats med en ed. Och vet ni, när Gud i Hebreerbrevet satte in sonen i frälsningsplanen, så ser vi i vers 13 i det sjätte kapitlet, Hebreerbrevet 6:13, att när Gud gav löftet till Abraham så svor han vid sig själv. Ni vet, liksom när vi svär en ed, liksom att i konungens namn eller i vad det nu kan vara, vi liksom svär vid någonting högre, liksom, därför att då får det auktoritet. Men Gud kunde inte svära vid någonting högre, för han är den högsta och den enda. Så därför står det att han svor en ed inom sig själv. Och det är hans karaktär och natur att han kan inte förändras, han kan inte bryta ett löfte. Så därför vet vi att hans frälsningsplan är fullkomlig och perfekt och kan inte tillintetgöras och gäller alla de som tror. Och det fantastiska är att vi ser i skriften, i Bibeln, att Gud Fadern har älskat sonen genom ett evigt förbund. Så att inom treenigheten, inom gudomen, så ser vi att det finns redan en kärlek som fanns där innan någonting blev till av det synliga och materiella universum. Nämligen kärleken mellan Fadern och sonen. Och det fanns ett förbund, ett evigt förbund. Där slutar våra hjärnor att fungera, eller min i alla fall. Ett evigt förbund. Hur kan någonting vara evigt? Hur kan Gud vara evig? Men det är precis det som skriften säger. Att det fanns inte en tid där inte sonen och fadern älskade varandra. Och varför säger jag det här? Jo, därför att i Kolosserbrevet 1:16 så står det att allt är skapat till och genom sonen. Allt är skapat till och genom sonen. Och i Hebreerbrevet 1:3 står det att sonen upprätthåller allting. Vad betyder det här? Jo, det betyder att på grund av församlingens karaktär, att vi är en del av Kristus. För kom ihåg hur när vi tror så blir vi döpta av den helige ande in i Kristi kropp. Och vi blir en del av församlingen som är hans kropp. Och vi kan inte skiljas från hans kropp, han är huvudet, vi är församlingen. Så vad gör Gud? Jo, det är att han förlänger det förbund som redan, kärleksförbund, som redan fanns i treenigheten innan världen blev till, innan tiden begynte. Det förlänger han till oss. Och säger att med en evig kärlek, Jeremia 31:3, har jag älskat er, säger han till Israel. Och han säger det också till oss, församlingen. Så samma kärlek når ut till oss. Och vi är objektet för hans kärlek. Och någon säger, men om Gud nu är kärlek, varför är han då så hård mot synden? Och varför får vi inte göra vad vi vill? Varför finns det massa moraliska regler och massa såna här grejer liksom? Ja, men om han verkligen är kärlek, varför skulle vi inte då få göra alla de här sakerna? Men Gud är samtidigt helig. Och det här är inget motsatsförhållande. Därför att Gud är kärlek och han är också helig. Samtidigt och parallellt. Och det är därför som Jesus Kristus var tvungen att komma in i den här världen. Så att Gud kan uttrycka båda dessa attribut av sin natur parallellt. I Gamla testamentet läser vi och blir livrädda. Därför att tänker, liksom, är det så här Gud straffar synden? Liksom. Öppna munnen, bara pang, boom, så ligger vi där. Men så helig är Gud. Så stor är Gud. Han kan inte tolerera synd. Och människan har fallit i synden. Men han älskar oss. Men han la synden på Jesus Kristus. Han blev straffad för vår synd. Det betyder att vi går fria. Han dog i vårt ställe. Inte bara som ett exempel för oss, men som ett substitut, en ersättning. Någon var tvungen att ta straffet för synden. Och det var vi som var syndarna. Det var vi som var skyldiga. Men han som var oskyldig tog detta straff på sig. Så att vi nu går fria. Och nu är Gud fri att älska oss. Eller ska jag säga, han älskade oss innan. Men han är fri att uttrycka sin kärlek. För hans helighet har blivit tillfredsställd i Jesus Kristus. Det är stort. Och jag vet inte hur känt det är i kristenheten. Men det är stort. Och den här kärleken, den dog för oss. För att om Gud är i ett förbund med sig själv, så har han också förpliktat sig själv att återupprätta skapelsen. Eller hur? Om vi är en del av Kristus. För det står att vi är hans, han är huvudet, vi är hans lemmar. Hans kropp. Det betyder att allt det som Gud har sagt och gjort för oss, det kan vi lita på. Vi är en del av detta eviga förbund. Hur han älskade sonen. Och hur allting blev skapat av sonen. Genom sonen. Till sonen. Och att vi nu är i honom. I all evighet. Och i Romarbrevet 5, vers 8. Det står att, men Gud bevisar sin kärlek till oss medan vi ännu var syndare. Och jag tycker det är så intressant att det står i presens. Alltså i bemärkelsen att han gör det fortfarande. Han bevisar även nu, inte bara då, utan även nu bevisar han. I all evighet bevisar han sin kärlek för oss genom att han dog vid en tidpunkt i historien. Och Gud har valt att uppenbara sig själv progressivt till människorna. Elohim, förbundsguden, han som är mäktig att hålla ett förbund, han som är mäktig att upprätthålla allt det han har sagt, allt det han har lovat. Det är den guden som vi tror på, det är den guden som vi litar på. Och därför så är Gud kärlek, och den kärleken dog för oss. Men också så frälser denna kärlek oss. Det finns ingen annan Gud, läste vi tidigare. Men det här ordet, eller användandet av Elohim, det har blivit till att det kallas för en, eller Gud liksom, det är en allmän Gud. Det finns många man kan skriva om Elohim, liksom att det är vilken Gud som helst. Därför att människorna tog kunskapen om den levande guden som alla människor hade från början. Man tog denna kunskap, och det står återigen i Romarbrevet 1 att man förvrängde den här kunskapen och började att tillbe skapelsen. Så att man helt plötsligt sa, åh, vilken kraft det är i vinden. Det måste vara en gud. Vinden är Gud. Åh, titta på elden som brinner, värmen och liksom vilken kraft. Ja, elden måste vara Gud. Och man började tillbe, och solen värmer och ger oss ljus. Ja, solen måste vara en Gud. Men det här är allt skapat av Gud. Man säger det är det mest fåfängda som en människa kan ägna sig åt. Det är att tillbe skapelsen snarare än skapelsen. Förlåt mig, än skaparen. Det är mest fåfängligare att tillbe skapelsen istället för skaparen. Och jag råkade lyssna på radio. Min mobil, först fungerade den inte alls, bara med headset. Sen slutade den fungera med headset och nu utan headset. Men i vilket fall, häromdagen fungerade den med headset. Och då kunde jag ratta in och fick in något radioprogram. Och då var det en kvinna bara som berättade rakt upp och ner om hennes upplevelser i någonstans som missionär. Det var helt fantastiskt. Och så helt plötsligt så bara berättade hon om hur de hade varit ute och kört med en Land Rover, en Jeep. Och kört över någon bro. Så hade bron kollapsat och bilen hade blivit hängande, men de tog sig ur och de här missionärerna sa okej, vi struntar i bilen, vi riskerar inte livet här och så vidare. Men en av de nyfrälsta som fanns där infödda sa liksom att men vi måste ju be för det här. Och sa just det, liksom, vi ska ju tro här, liksom. Vi måste ju be för det här. Och sa, är det okej? Och de bad. Och efter att de hade bett helt plötsligt så bara händer någonting och bilen lossnar och de kan bara köra därifrån i trygghet. Och de nästan skämdes lite, de här missionärerna, för att jag menar, de ska ju vara exemplen, när det är de som har kommit och här är det någon nyfrälst som bara ber för bilen och allting händer. Och då sa den här nyfrälsta personen att jag kunde inte låta bli att be. Därför att vårt folk, de tillber vattnet. De säger att vattnet är en gud. Och nu hade vattnet fångat missionärernas bil. Och det skulle vara ett tecken för de här människorna att vattnets gud, avguden som de här folken har levt och tillbett liksom, är större än den här guden som ni har kommit och förkunnat och vi nu tror på. Det får inte ske. Och Gud hörde bönen, svarade bönen. Och de körde iväg utan några som helst problem. Och han sa, lärde oss verkligen en läxa på det sättet att Gud är större. Och de visste inte ens på det sättet att kanske visste, men det var ingenting de reflekterade över att Gud skulle ha, eller att de tillbad vattnets Gud. Men Guds kärlek frälser oss. Och vi må vara ovärdiga det här förbundet, men likväl alla som tar till sig det. Gud ingick ett förbund med Abraham som inte bara var Israels folk, utan alla folk skulle bli välsignade i honom. Och jag älskar den här bilden, därför att Abraham, när det här förbundet ska ingås, han somnar. Han sover. Så vad man gjorde var att man delade ett djur, ett köttstycke eller så här, och la två delar. Och sen gick man runt det här, om ni tänker som den här, jag tror det är därifrån man får den här domus, du vet det här domustecknet, eller konsumtecknet, Coop heter det för tiden, evighetssymbolen. Man gick runt på det här sättet och ingick ett förbund. Ett evigt förbund. Men vem var det som gick? Det var Gud. Abraham sov, snarkade. Och jag tycker det är helt underbart, därför att hur ska vi kunna bidra med någonting till ett förbund med den levande guden, den allsmäktige guden, universums skapare? Vi sover och han säger okej, det är okej, sov på du. Jag ingår förbundet med mig själv, i min egen karaktär och natur, därför att då kommer det här förbundet att bestå för all evighet. Det var det han gjorde. Och jag tycker det är fantastiskt att vi har ett förbund som inte är ett 50-50 förbund liksom. Och om du håller din del, Gud, så håller jag min del, som vi tror att det är. Nej, Gud står helt och hållet för det. Allt han säger är tro. Tro på honom som jag har sänt. Det är min vilja. Det är allt som behövs. Och du blir en del av detta eviga förbund. Och min kärlek som jag har för dig, oavsett om du säger ja eller nej till detta förbund, oavsett vad du gör, den finns där. Men om du säger ja till det, då blir du en del av detta förbund. Du blir en del av Kristi kropp. Du blir en del av nya förbundet. Du blir en del av det som jag har sagt och lovat. Och du kommer att uppleva detta i all evighet. Och att jag har frälst dig. Och Gud ljuger inte. Och vi kan avsluta här med att läsa Johannes 3:16. Som ibland kallas för Bibeln i miniatyr. Men det summerar det här förbundet. Underbart. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Och det finns ett ord här som står att var och en, pass i grekiskan. Det betyder verkligen alla, ingen exkluderad. Och det finns en artikel framför det här ordet som syftar på en kvalitet. Och det här ordet tror, det står i presens particip, aktivum. Och någon tänker att okej, okay, jag trodde att jag hade gått ut skolan och jag skulle slippa höra sådana saker. Presens particip, vad är det för någonting? Aktivum, det är bara grekiska för mig som det heter. Men faktum är att vad det betyder, det är att alla de som utför handlingen att tro blir kontinuerligt frälsta under historien. Och det betyder inte att vi behöver tro hela tiden. Liksom, jag måste tro. Jag tror en gång och blir frälst. Men ur mänsklighetens perspektiv så kontinuerligt så har det trott människor. Nu tror människor och människor kommer att tro i all evighet i framtiden. Tills Jesus kommer tillbaks. Och alla de som gör det, alla de som tror på sonen blir frälsta. Och vi blir nu hans kropp. Och en dag står det att vi ska bli hans brud. Än en gång, vi ingår ett evigt förbund. Vi blir en del av Kristus. Och det här är helt fantastiskt. Är det konstigt att änglarna är nyfikna på det? Är det konstigt att liksom det här är samtalsämnet i himlen i all evighet? Hur Gud tog och gjorde någonting som är skapat, nämligen människan, som dessutom valde bort honom, som dessutom föll och som dessutom blev syndig. Att han tog detta och återköpte dem, försonade dem med sig själva, och vi fick bli en del av samma förbund som redan fanns i honom innan tidens begynnelse. I gudomen så hade fadern alltid älskat sonen. Samma kärlek är nu förlängd till oss, till församlingen. Och vi är hans brud i all evighet. Och det här är fantastiskt. Och vi sa det tidigare i Jeremia 31:3, men en evig kärlek har jag älskat dig. Och finska Bibeln, som jag har hört ska vara den som är närmast grundspråket, så står det att med eviga kärleksrep har jag dragit dig. Stämmer det? Jag kan inte bevisa det, jag har bara hört det, för jag kan inte läsa finska. Men underbart. Och ingen är exkluderad. Det är det här budskapet vi går ut med hela tiden. Och jag tänkte på det, den här gamla damen som fick alla vykorten av Mikael Wallenberg. Hon hade en hel samling där i sitt rum. Och en dag så kom han, 2,06 lång, och klev in i rummet och sa: ah, det var jag som skrev de här. Gav han en stor kram. Och jag tänkte just bara, på att Jesus vill vara vår vän. Och han initierar det här. Han skriver sitt ord och han finns där. Och han har bevisat sig själv. Han säger okej, den här världen är ännu så länge under förgängelsen. Vi är begränsade i vad vi kan förstå och allting. Men tro mig, dagen kommer. Då allting ska bli klart. Allting ska bli uppenbart. Allting kommer att förändras. Och tills vidare så skriver han sina vykort. Tills vidare så skriver han sitt ord. Och vi förkunnar det. Vi talar om det. Vi samtalar om de här sakerna. Vi är exalterade över detta faktum. Och det är svårt att sluta. Men Gud är kärlek. Hans kärlek dog för oss. Hans kärlek frälser oss. Och en dag så kommer vi att se honom så som han är. Och vi kommer att vara en del av honom. För redan nu säger Bibeln i 2 Petrus 1:4 att vi är delaktiga av gudomlig natur. Vi är en del av detta mästerverk, församlingen, genom vilket han, eller till vilken han har förlängt sin eviga kärlek. Och därför vet vi att om Gud är kärlek, det är hans förbund. Eller förlåt, det är hans karaktär och natur. Och han har slutit ett evigt förbund med oss troende. Och han kan inte ljuga, han kan inte förändras. Då betyder det att för all evighet så är vi föremål för hans kärlek. Nu som Kristi kropp, sen som hans brud. Wow! Det är stort. Amen. Jesus, vi ber att du välsignar de här tankarna. Från Efesierbrevet, från Johannes 3. Och Jesus, vi kan bara sucka av förväntan. Och tänka på den här gamla damen som levde upp när någon började att initiera till henne vänskap, kärlek, omtanke. Du har gjort det också. Gör det hela tiden. Herre, vi ber just nu att du skulle upplysa oss om de här tankarna. Vi skulle förstå mera som aposteln Paulus skrev om höjden, bredden, djupet, längden, alla dimensioner av din kärlek till oss, din församling, din brud. Vi tackar dig Jesus. I ditt namn. Amen.